I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Välkomna till Glappet, programmet för oss föräldrar som önskar att vi hade lite mera koll på våra barns tillvaro. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Du, jag har tänkt på en sak.
Vad har du tänkt på, Fredrik?
Det här med barn och deras, liksom hur de ser på sig själva och världen.
Mm.
Och begrepp som jag tänkte vi skulle reda ut. Mm. Under den här dagen.
Mm, det tycker jag. Det ser jag fram emot.
Så här, självkänsla, självförtroende. Hur hanterar man de frågorna?
Ja. Mm. Det här är såklart ett ämne som jag redan tänkt väldigt mycket på.
Ja.
Som det brukar vara.
Ja.
Men här jag har tänkt oerhört mycket på detta.
Mm.
Alltså, om jag tänker mycket på sociala medier så det är ju ingenting mot hur mycket jag tänker på att jag ska stärka mina barns självkänsla.
Ja.
Och jag kan verkligen så här loopa in i att jag tycker att jag är en så jävla dålig förälder när jag just inte lyckas med det.
Ja, men typ. Berätta.
Ja, men typ där inte säga att man är duktig.
Mm.
Jag har sån duktighetsfobi alltså. Mina barn har kanske hört mig en handfull gånger säga det till sig.
Mm.
Så det är inte så att jag inte berömmer dem. Jag ser en massa andra saker, att de är härliga och fina och underbara och jag älskar dem och så. Men just det här att liksom inte försöka belöna prestation.
Just det.
Eller hur det nu är. Att man inte ska säga så, vad duktig det är. Utan
men det är just det där. Alltså, hur ska man förhålla sig till det?
Exakt. Tänk om jag har gått runt och gjort fel.
Ja, men om man går kring som du gör och tänker att jag ska aldrig göra det. Det är liksom, någon sa till mig, så här, för mycket och för lite skämmer allt.
Ja, det är som vanligt med mig.
Just det. Men, ja. Men jag tänker också att vi har ju en gäst här som ska hjälpa oss. För vi behöver hjälp.
Ja, vi behöver hjälp. Jag behöver hjälp.
Just det. Ja. Petra Krantz Lindgren, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har skrivit en bok om detta.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Vad fick dig att skriva den här boken om barns självkänsla?
Mm. Det började egentligen med att jag hade en blogg där jag publicerade ett inlägg en kväll. Jag hade haft ett samtal med min dotter på sängkanten där jag frågade henne, älskar du dig själv? Och hon svarade att ja, oftast gör jag det, mamma. Men vet du att när du skäller på mig, då är det svårt för mig.
Den här har jag läst.
Mm.
Och såklart jag har läst den. Det är inte konstigt att jag har läst den. Men den här har jag läst. Vad sjukt.
Ja, för den fick ju
alltså,
då
inte
så konstigt.
Innan jag visste att det var inbok. Ah, förlåt.
Det är kanske inte så konstigt om du har läst den. För den fick 260 000 visningar på 2 dygn. Den här bloggposten.
Mm.
Och jag fick hur mycket kommentarer som helst. Och förklaringen tror jag är att just de där orden, när du skäller på mig, då är det svårt för mig att älska mig själv. Att de verkligen går rakt in. För vi vill ju våra barn väl. Vi vill att de ska älska sig själva. Och när vi blir påminna om att vad vi säger och vad vi gör kanske spelar roll för hur de ser på sig själva och vilken drömmar och vilka drömmar och vilken längtan som de bär i sitt hjärta. Mm. Det blir väldigt sårbart och väldigt viktigt för oss vuxna.
Mm.
Så det var startskottet för den här boken. För det blev tydligt för mig att vi är så många som delar den här längtan efter att barnen ska växa upp och veta att de är värdefulla och viktiga och duger.
Ja, just det.
Oavsett, men hur gör man?
Men just det. Och, men hur tänkte du där och då när du satt på sängkanten och fick det här in your face?
Mm.
Så att säga.
Mm. Det var tufft. Jag blev ledsen. Jag blev berörd. Men jag blev också väldigt tacksam över att hon kunde sätta ord på det där och hjälpa mig att se hur jag faktiskt kunde hjälpa henne. Att slippa uppleva att hon blev sänkt och kränkt varje gång som jag uttryckte mina behov.
Mm.
Nu vill jag ju gärna tro att jag inte sänkte och kränkte henne varje gång som jag uttryckte mina behov. Men det blev tydligt för mig att jag kunde hade utvecklingspotential.
Alltså, yes.
Ja,
yes.
Men jag tittar på dig. För jag undrar, hur tänker du när du hör det här? Och du har också läst bloggposten.
Ja, jag läste den och tänkte så, ja, men lite som jag tänkte att jag tänkte ungefär som du. Så, fuck, jag skäller också på mina barn. Det var ju inte bra. Och mina, framförallt min äldsta har också ganska så här, hon har också väldigt lätt att formulera sig på ett sätt som jag, som är väldigt begripligt för vuxna liksom. Och hon har också vid några tillfällen satt ord på liksom just precis det här, och också sina egna känslor. Hon var väldigt liten, jag tror hon bara var 4 år eller något, när hon beskrev sin inre värld i form av geometriska former. Och att olika känslor hade olika geometriska former. Och, ja, men det är helt sjukt. Alltså, det var helt sjukt. Det var så här,
det
var
låter
så
som ett kapitel ur den här Millennium.
Ja, men typ. Alltså, Lisbeth Salander-ish. Ja. Ja, precis. Och jag var tvungen så här, att skriva ner det. Ja, men så här, efteråt. Inte för att jag har ingen blogg. Så det var ingen annan som fick läsa det. Men det ligger på min dator liksom. Hur hon beskrev det. Så att jag också... Jag umgås också med barn, och även min yngsta är duktig, nu är hon 4. Så att jag umgås mycket med det här hela tiden. Och som jag sa inledningsvis också, jag kan känna sån stor skam liksom, just när jag misslyckas. För man misslyckas ju som förälder, det är inget att snacka om. Liksom. Så är det ju i livet. Liksom. Men just när det kommer till det här att jag skäller för mycket eller att jag tar i för hårt. Eller liksom, också de här gångerna tycker jag, när man liksom, ja, men häromdagen, det var så ett klassiskt tillfälle. Så min lilla tjej skulle låna mitt lepsyl, och sen så liksom gjorde hon sönder det. Sånt som händer. Och när jag bara säger, men vad fan, jag svor inte, tror jag, men jag kunde också svor. Jag kunde också svor inte. Och så, men det var så jävla onödigt. Så här, va? Och då känner man sig efter så här, men alltså, det här är så dålig stil, det är så dåligt föräldraskap. Jag så här, kanske eventuellt svor åt mitt barn. Alltså, jag vet inte om jag gjorde det inte, men, och det var ett lepsyl, och det är inte värt liksom. Och det har ju bara med att jag själv var stressad över något eller var på väg någonstans eller alltså så. Så men, där finns mycket skam hos mig.
Jag förstår. Kring det. Och det här tror jag alla känner igen sig på ett eller annat sätt. Vi gör så här att vi backar tillbaks lite grann. Och söker förklaringar och förhållningssätt på det här som du så fint beskrev kring lepsylhändelsen. Lepsylgate. Exakt. Och om vi börjar med, vad menar vi med ordet självkänsla?
Den vanliga definitionen av självkänsla är att den består av två delar. Där den första delen är det som vi kanske oftare kallar för självkännedom eller självbild. Alltså, den är kvantitativ och den handlar om vilken kunskap som jag har om mig själv. Den andra delen, den är med kväll...
Vad betyder det?
Det här är mina tankar, det här är mina känslor. Det här är viktigt för mig, så här brukar jag reagera i den här typen av situationer.
Det här känner jag.
Ja, det här känner jag.
Och jag förstår det.
Precis. Så självkännedom.
Just.
Den andra delen är då mer kvalitativ och den handlar om vilken acceptans som jag har för det som jag känner till om mig själv.
Alltså, vad tycker jag om mina egna känslor?
Så om jag har en sund självkänsla så tänker jag att så här tänker jag, det här är viktigt för mig, det här längtar jag efter och jag är okej. Jag duger med precis de känslorna och behoven som jag har, så duger jag.
Just det.
Jag är viktig och jag är värdefull och jag är värd att bli älskad precis som jag är. Och jag tror att jag vill verkligen stryka under det här med precis som jag är, för det tror jag är väldigt viktigt. För att ha en sund självkänsla, det handlar inte om att gå omkring och tänka att jag är så fantastisk och bra och duktig och så har jag
nu
en sund
självkänsla. Nu tittar Fredrik med att skratta här, för att jag har uttalat hybris.
Utan att ha en sund självkänsla, det handlar just om att kunna klappa sig själv på kinden och säga att jag är viktig och värdefull precis som jag är, med alla mina fel.
Och det handlar om den här inre dialogen med sig själv.
Ja, det är en sorts inre dialog med sig själv. Ja.
Just det, och det här ska ju inte blandas ihop, det här begreppet med självförtroende.
Nej. För självförtroende, det handlar om att jag har tillit till min förmåga att prestera. Jag tänker att det där som jag ska göra nu, det kommer jag att lyckas med. Och självförtroendet, det ökar när jag lyckas med mina prestationer och när jag får beröm för mina prestationer. Självförtroendet, till skillnad från självkänslan, är också områdespecifikt kan man säga. Så man kan ha väldigt gott självförtroende när det gäller att prata i en podd och laga mat. Och så kan man ha mer sviktande självförtroende när det gäller att prata franska och dansa.
Just det. Ja, men det känner jag igen. Ja. Alltihop faktiskt. Prata franska och dansa.
Just det. Det är typiska utvecklingspotentialområden för Fredrik.
Jag förstår. Ja. Och när vi då pratar om vår relation och vårt beteende tillsammans med våra barn. När vi till exempel säger vad duktig du är. Mm. Så stärker vi prestationsbiten möjligen. Mm.
Då gör vi en bedömning av barnets prestationer. Precis. Jag brukar prata om att man kan tänka på människan och barnen som att de är byggda i tre lager. Och det innersta lagret, eller om vi börjar utifrån och in, så är det yttersta lagret så brukar jag säga att vi är som human havings. Vi definieras av det vi äger och har, våra yttre attribut och tillgångar. Du har en fin kavaj. Snabb bil, många coola Pokémon-kort och Pet Shops-figurer. Innanför det så finns det ett doing-lager, vi är human doings, som handlar om det vi gör, det vi presterar. Och så finns det förhoppningsvis längst inne en human being, en varelse. Mm. Och där i kärnan, där finns våra tankar och känslor. Våran lust, längtan, värderingar och behov. Och när vi vuxna säger vad duktig du är, vad bra du är på att cykla, då gör vi en bedömning av barnet som human doing.
Mm.
Och jag längtar ju mer om vi är ute efter att vi vill ge näring åt självkänslan.
Och hur gör jag det i situationen när mitt barn är framför mig och cyklar?
Istället för att bedöma prestationen så kan man intressera sig för barnets upplevelse. Vad hon tänker och känner och vad som är viktigt för henne i relation till det som hon just har gjort. Så då är vi längst
och hur
inne.
Kan det då låta?
Jag märkte att du cyklade själv. Mm. Vad tänkte du när du märkte det?
Okej. Okay.
Mm. Grattis, jag såg att du cyklar själv. Jag vet hur mycket du har kämpat. Då delar jag barnets känsla istället för att bedöma hennes prestation.
Mm. Men kan man då säga så här att om man har koll på de här två olika bitarna och de här tre lagren, då kan man stärka självkänslan. Men jag tror att många tänker nu så här när de hör det här. Men är det något fult att ha en god prestationsförmåga?
Nej. Inget fult alls. Men jag vill göra, om vi säger så här, om vi vuxna...
Du förstår vad jag menar.
Absolut, jag får frågan jätteofta. Ja. Är det något fel på att liksom ha ett starkt doing-lager? Är det något fel att som förälder bedöma barnets prestationer? Är det det du är ute efter?
Ja, ja. Men jag tänker att för mycket och för lite generellt.
Mm.
Om man bara håller på med det så kanske man blir en doer-maskin. Utan självkänsla.
Exakt, och det är det som oroar mig lite grann. Om vi vuxna lägger mycket fokus på att bedöma barnets prestationer, så blir det ett starkt doing-lager och då blir det mindre uppmärksamhet i kärnan och då blir det som en sorts obalans. Så att då är risken att barnet tror att hon definieras mer av vad hon gör än av vad hon är.
Mm.
Så därför så tänker jag att det är viktigt att vi inte bara bedömer och berömmer barnen utan att vi också intresserar oss för vad de tänker och känner och längtar efter och behöver i relation till det som de just har gjort. Mm. För att vi ska få en starkare mer balans helt enkelt.
Jag förstår. Men jag får för mig att vi föräldrar som lever nu här i den här generationen är bättre på det ena än det andra.
Ja,
och det... varför har det blivit så?
Förmodligen för att hela samhället är inriktat på prestation och bedömning. Alltså vi kommer till skolan, vi får betyg, vi har toppar fotbollslaget, man får lön efter prestation. Och vi har ju ofta, vi 70-talister kanske, 60-talister, 80-talister har vuxit upp med... Vi har ju blivit marinerade i belöningstänk. Liksom. Mm. Vi har ju vuxit upp med att få höra att vi är bra och duktiga. Och fått för oss att det är samma sak som kärlek.
Mm.
Så om de inte säger att jag är duktig betyder det då att de älskar mig. Det där tvivlet tycker jag är ganska oroväckande.
Mm.
För vad händer då om jag misslyckas med mina prestationer? Då kanske jag får för mig att jag inte är viktig och värdefull och älskad. Så det är som en av anledningarna till att jag tycker att det är så otroligt viktigt att vi... intresserar oss för vad barnen tänker och känner, visar att de är viktiga och värdefulla oavsett vad de presterar.
Mm. Mm.
Och hur ska man då tänka i de här liksom arg-situationerna som man ju som förälder alltid hamnar i? Mm. Liksom, det spelar ingen roll hur många gånger i veckan jag bestämmer för att jag ska vara världens bästa morsa och ha världens bästa tålamod. Det kommer ju ändå någon gång när jag är hungrig.
Men jag tror inte att det är alltid, utan jag måste ändå ta ner det lite grann. Mm. Ibland hamnar det.
Ja, absolut. Helt sant. Nu ser ni er så här framför mig, mina barn som så här skällde med håret bakåt. Jag bara skriker. Nej, så har vi det inte riktigt hemma. Ja, inte alla dagar i veckan. Nej, men nej, det är såklart. De mesta stunderna är härliga och roliga i vår familj. Det är absolut. Mm. Det skulle nog även mina barn säga, tror jag, när du frågar dem. Men när man hamnar i de där liksom, trängda situationerna. Mm.
Och den frågan är jättevanlig. Vad gör man när man hamnar i de här lägena? Och jag skulle önska att man mer ställde frågan, hur ska jag göra för att inte hamna i de här lägena?
Mm.
För det är så lätt att vi pratar om vad man ska göra när man redan har hamnat snett.
Mm.
Men jag tänker att åtminstone 80-90% av lösningen i de här familjekonflikterna, det handlar om att aldrig ens hamna i situationen. Att förstå varför blev det så här. Och genom att jag har förstått varför jag hamnade här så har jag möjlighet att förebygga så att jag inte hamnar där imorgon igen. Så det tycker jag är det viktigaste när du står där i situationen.
Mm.
Att försöka komma ur den med heden i behåll.
Mm.
För både dig och barnen.
Och hur kan man då göra
köp ett
då?
Eget
ja, vänta nu, Nu är ni där, ni har så bråttom till vad ska man göra när?
Du är också lite sugen på listan då, Fredrik.
Ja.
Alltså, jag älskar det. Vi förenas i det här avsnittet. Ja, förlåt. Petra,
förlåt Emil.
Jo, vi har så bråttom med att
ni har så attans bråttom till vad ska man göra när? Det viktigaste är ändå att fundera över varför blev det som det blev? Och hur kan jag göra för att det inte ska bli så imorgon igen? För att väldigt många av de situationer som vi upplever som problematiska föräldraskapet, att komma ut genom dörren på morgonen, att få barnen i säng på kvällen, att sitta still vid matbordet, att få dem att duscha och gå och lägga sig, allt det här, det är ju sånt som återkommer gång efter gång. Och genom att det återkommer, då är kanske inte det viktigaste att jag löser det här och nu, utan det viktigaste är att hur kan jag lösa så att jag inte hamnar här imorgon igen? Så det är en del som jag vill prata ganska mycket om, för att annars så tycker jag att det blir fel i var vi lägger vårt fokus. Jag tänker att 80-90% handlar om det. Men med det sagt, vad gör man i stunden?
Ja. Tack.
Så lite som möjligt, höll jag på att säga. Alltså, ta ett djupt andetag. Andas. Men ju mindre du säger, desto bättre blir det oftast. För att när du blir förbannad, alltså barnet, precis som du sa, hon har ju inte pajat ditt lypsyl för att vara taskig.
Nej.
Eller för att hon inte visste bättre.
Nej.
Utan det var något som gick överstyr. Hon begick ett misstag, kan man säga. Och det bästa du kan göra då, det är att försöka överseende med hennes misstag.
Just det.
Om du tror att hon pajar alla lypsyl, om det upprepas hela tiden, ja, men då är vi ju tillbaka till att förstå varför det händer och se till att det inte händer imorgon igen.
Mm. För det här tycker jag är svåra. Och det har ju väl också att göra med att jag är en så oververbal person. Jag pratar gärna enormt mycket när det kommer en konflikt.
Mm. Alltså, och vad händer då?
Nej, då skapar jag bara skam hos mitt barn.
Ja, det beror ju visserligen på hur du pratar.
Nej, men alltså, skam är kanske ett hårt ord, men att det blir ju liksom...
hur låter
hon
du?
Blir ju, jag kan låta ganska så här... när jag pratar. Det är ju ett orimligt att det här händer. Alltså, jag kan vara ganska hård. Mm. Liksom, verkligen. Och jag tror att jag kan vara ganska mästrande.
Ja.
Liksom i mina lösningar.
Ja.
Så.
Och, då, och förmodligen så visste hon redan att hon hade gjort fel.
Ja, gud, ja, absolut.
Och hon vill dig förmodligen väl.
Mm. Ja, verkligen.
Så det tillför väldigt lite.
Mycket, mycket lite. Mm.
Ja. Så egentligen fundera inte så mycket över vad du ska göra i de situationerna, utan fundera över hur du ska göra så lite som möjligt.
Mm.
Ja.
Och det är ett råd som jag har fått i andra poddar också.
Ja.
Vad bra det går för mig, Fredrik.
Ja.
Vi får ha 8 säsonger i den här podden, så kanske jag blir frisk. Men jag tänker också på en annan sån här grej som jag, när man just hamnar i liksom, situationen, där jag verkligen försöker också vara så här en bra förälder. Det är ju att aldrig säga att mina barn är dumma.
Mm.
Utan man gör dumma saker.
Mm.
Och att skilja på det liksom. Mm. Och även när de själva kan säga så här, åh, vad dum jag är. Nej, att, alltså, jag gör nästan det varje gång.
Mm.
Nu igen, ja. Så säger jag så här, nej, du är inte dum. Du gjorde en dum sak och det gör vi alla.
Mm.
Jag gör dumma saker, pappa gör dumma saker, alla gör dumma saker.
Mm. Tror du att ditt barn förmår göra åtskillnad mellan de två?
Nej, det tror jag inte.
Nej, tror men, inte jag heller.
Men jag tror att de får med sig det framöver.
Mm.
Jag tror inte att det är liksom, jag tror inte att det är svaret på din fråga så här, varför blev det som det blev.
Mm.
Det tror jag inte är liksom, det är inte lösningen.
Nej.
Men för mig är det viktigt att plantera redan tidigt att det finns just skillnaden på varandet och görandet.
Ja, exakt, jag förstår.
Att du är inte dum, du har gjort en dum sak och kanske kan det hjälpa dem när de är 12 då.
Mm.
Att då fuckar de upp någonting och så kan de tänka så här, ja, jag har fortfarande ett värde, men jag gjorde en dum grej.
Mm. Kan du skulle du tillföra något och istället säga att du gjorde ett misstag?
Ja, det är absolut. Mm. Skulle kunna vara. Men det, då är det svårare för de säger inte så här, jag är misslyckad.
Nej.
Utan de själva använder ordet, även om vi inte använder ordet hemma, dum, så är det ju någonting de lär sig på förskolan så fort de har börjat där. Liksom. Och kommer hem och säger att den var dum mot mig eller jag är dum och så. Så det ordet har jag uppfattat, eller det har varit enkelt för mig att kunna göra den bryggan utifrån det ordet.
Mm. Just det.
Även om det inte är mitt ord.
Ja.
Men det är ett ord om förhållet. De ser det på tv, man läser i böcker om att man är dum och så. Sen är det säkert mer effektfullt att säga ett misslyckande.
Misstag.
Ett misstag, förlåt. Ett misstag. Det gick ju från helvete upp.
Det rör, men det är ju svårt det här. Jag kan tänka mig också att någon av våra lyssnare kanske har en något mer konservativ, gammaldags syn på saker och ting. Och säger så här, ja, men måste inte barnen lära sig skillnaden mellan rätt och fel?
Jo, självklart. Men då
det
är
var inte
på.
Jag som sa det.
Nej.
Jag förstår att det är tydligt.
Du vill göra det tydligt.
Ja, jag
och jag nappar fort för jag har fått den här frågan förut. Självklart behöver de lära sig rätt och fel. Och ibland så uppfattas det jag säger som att jag är lite gränslös. Och inte tycker att det är så viktigt med regler. Jag tycker att det är jätteviktigt. Att vi uttrycker våra behov och tar ansvar för våra egna gränser. Men det handlar ju om på vilket sätt vi gör det. Och i vilket sammanhang. Mm. Och det jag hörde Matilda säga, det var... Visst är det Matilda?
Absolut. Ja.
Det jag hörde dig säga var att ditt barn vet ju redan. Så då tillför ju inte den informationen så himla mycket mer än att din dotter känner sig ännu uslare. Mm. Och då finns det någonting som handlar om att det finns en sanning som handlar om att den som känner sig usel har ganska svårt att bete sig bra. Så det är svårt att få ett barn att bete sig bra genom att få barnet att känna sig usel. När är ni mest trevliga mot dem ni möter? När har ni mest överseende med andras misstag och när är ni mest modiga i era arbeten? Jag gissar att det är när ni har en bra vecka, när många har gett er bekräftelse på att ni är viktiga och värdefulla och duger precis som ni är. Men den veckan när många har sagt att men jag har ju sagt till dig och hur många gånger ska jag egentligen behöva och nu kom du för sent igen och varför gjorde du så? Vi känner oss ganska usla och det är jättesvårt att möta andra och sig själv med respekt när man mår dåligt med sig själv.
Just det.
Så därför så tror jag inte att det tillför någonting att i stunden när barnet har gjort något fel och barnet dessutom vet att hon har gjort fel, att igen påpeka det. Och sen även om det nu skulle behövas mer information så tror jag att det finns bättre tillfällen. För att när barnet har gjort något fel då är hon oftast i affekt. Hon mår inte speciellt bra med sig själv. Och om jag vill att barnet ska lära sig då behöver hon vara i tillstånd där lärande kan ske. Och det sker väldigt dåligt lärande när vi är i skam och kanske rädsla.
Så då för att spä på ytterligare det här med gränslösheten på att säga. Då är det bättre att ge barnet en kram. Ingenting låter ju som att det blir ett vakuum.
Ja, men kanske att du ser... Oj, jag märker att du blev jätteförbannad just nu. Om jag ser att det flyger en kloss. Vill du snacka om det? Snarare än att säga, nej, kasta inte klossen. För barnet är förmodligen ganska upp i affekt redan hon kastade klossen. För det var ju därför hon kastade klossen. Och om du då också går upp i affekt så kommer ni inte att mötas. Så vill du få till ett lärande, vill du få kontakt och komma tillbaka till samarbete, då behöver du hjälpa till att ta ner affekten.
Just.
Och det gör du ju lättast genom att tala till barnets affekthjärna som är ganska aktiv i det här läget genom att säga, oh hoppsan, blev du arg?
Just det. Och det är då också ett sätt att bemöta det här som man i dagligt tal kallar för att barnet testar gränser.
Vad det nu eller betyder? Sätt,
ja, men alltså att man testar hur långt man kan gå. Eller jag menar att båda mina barn har haft såna här grejer för sig att man äter. Sitter man och äter en stund och sen plötsligt tittar barnet, lilla Vibeke, 2,5 år, på mig i ögonen och så tar hon maten och slänger den på golvet.
Du har fått en liten forskare hemma, någon som vill utforska.
Exakt.
Hon är förmodligen lite intresserad av tyngdlagen. Hon är möjligen också intresserad av om pappa, det är orsak och verkan.
Ja, nyfiken.
Ja, det är som att tända och släcka lampan och se vad som händer.
Ja.
Jag är inte säker att det handlar så mycket om att testa gränser som att utforska och lära sig om orsak och verkan.
Okay.
Jag tänker att här finns ju liksom, det finns ju olika sätt att se på om man nu betecknar det liksom i slang som trots. Liksom.
Just det.
Och då var det en kompis till mig som sa en gång när jag var mitt också uppe i den så här 3 års som jag bedömde som trots, som sa så här, om du istället tänker jag-utveckling när ditt barn kommer igång, att så här, nu jag-utvecklar hon. Det är jag-utveckling. Istället för att gå in i så här, fan, skärp dig!
Alltså, ja, för vem är det som blir trotsig?
Exakt. Alltså och där klarade jag ganska bra faktiskt, just genom trots åldern. Sen är det ju, sen är det så störigt sin helvete när de håller på. Liksom. Men det hjälpte faktiskt mig att tänka det. Alltså hon gör det här inte som en liksom, aggressiv handling mot sin morsa, utan... Som ja, men, en jag-utvecklingspryd. Liksom.
Men jag tänker också så här att när jag ser henne göra det. Då tänker jag så här. Yes. Lite grann så. Samtidigt som jag tänker också. Fast om det där håller på hela tiden. Då kommer det bli lite opraktiskt.
Och finns det risk att det håller på hela tiden?
Nej. Men jag tänker så.
Ja, såklart.
I situationen. Det är dit jag vill komma.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Verkligen.
Och det är då vi gör så här negativa trendframskrivningar och tänker, oh, det här kommer inte att funka, någon i 13, det är bäst jag sätter en gräns. Mm. Och då kanske man kan luta sig tillbaka och ha tillit till den naturliga processen, för barn vill ju passa in. Mm. Så hon kommer ju så småningom att se att det där funkar inte riktigt. Hon får konstiga blickar och hon känner sig lite utanför när hon gör det där. Samtidigt som vi kanske, när sjunde skeden åker i golvet, så kanske det läge att duka av tallriken och säga att jag märker att du inte är mer hungrig nu.
Ja, ja, men ungefär dit har vi kommit.
Ja. Kan man få andra saker att kasta istället.
Ja. Ja. Nej, men lite grann så. Jag är ju inte den som kanske uppmuntrar att hålla sig innanför ramarna.
Det är, jag sätter ju gränser. Jag är svinbra på att sätta gränser.
Alltså, jag gör mig sätta gränser, ja. Men när gränserna bryts...
Så ja, då kan jag också vara nöjd i och för sig.
Tycker jag ju. Ja. Det kan vara bra att lära sig det. Under kontrollerade former, såklart. Mm. Det är ju det, som balansen.
På
som
konstruktiva områden, att det får konstruktiva konsekvenser. Ja. Och att jag tänker att det är viktigt att föräldern, när det blir knas av en konsekvens, finns där som en... ett stöd för sitt barn. Oj hoppsan, nu blev det så här. Vad var det som hände? Vad var det som var viktigt för dig som gjorde att du agerade på det här sättet? Hur kan du göra nästa gång? Hur kan vi göra nu? Kan jag hjälpa dig på något sätt för att det ska bli bra? Snarare än att vara där som den strikta läromästaren som säger, ja, men nu ser jag du. Och kolla hur det blev och det borde du ha tänkt på.
För det är jag
orolig att det leder till att barnet så småningom smyger och inte vill visa. För att hon är rädd för den där skulden och skammen som följer av det. Så jag vill få en inbjudan av mitt barn att finnas med och hjälpa henne på hennes naturliga utveckling mot att bli en fullt fungerande social varelse, vilket jag tror att barnen har i sig. Vi behöver inte hålla på och fiffa och dona så mycket mer om egentligen. Vi kanske mer behöver avhålla oss från att nagga på deras självkänsla och upplevelse av att vara viktiga
och
värdefulla.
Och när de är så här små som vi nu talar om, då är ju handlar det ju ofta om de här sakerna. Kasta mat eller kasta någon kloss, eller som jag har tagit som exempel. Men barnet blir ju äldre och äldre.
Ja.
Och då tänker jag, är det något annat förhållningssätt då? Är det samma? Eller som man bäddar får man ligga? Och du vet.
Jag tänker att det är ju i samma förhållningssätt i bemärkelsen att jag försöker förstå vad som är viktigt för mitt barn.
Mm.
Jag försöker förstå vad som är viktigt för mig och uttrycka det. Och jag försöker hjälpa barnet att får det där behovet tillgodosett på andra och mer konstruktiva sätt. När barnen är små, då är det väldigt handfast. Jag kanske tar bort tallriken och ger henne någonting annat att kasta. Jag flyttar på vasen som jag är rädd om och så vidare. När barnen blir äldre, då kan jag mer göra det här med hjälp av ord. Att prata om vad är viktigt för dig, det här är viktigt för mig. Hur kan vi göra nu så att det blir bra för alla inblandade? Så det är samma förhållningssätt, att fokusera på behoven och att hitta lösningar som funkar för alla. Men det blir mera ord i takt med att barnen växer.
Just det.
Mm.
Och då, balansen där är ju att inte använda för många ord ens när de är liksom stora.
Mm.
Så.
Mm.
Mm.
Lagom
och ord. Att välja tillfälle. att använda orden. Det är ingen idé att kommunicera med en person som är i affekt. Du når inte fram. Du kan möjligen ge bekräftelse på känslorna. Jag ser att du är arg, jag märker att du är ledsen. Möjligen. Där kan du nå fram. Du kan prata till känslohjärnan, men du kan bara prata med den logiska hjärnan när den logiska hjärnan är inkopplad.
Mm.
Annars så glider det bara rakt förbi. Liksom. Mm.
Just det.
Ja, jag tänkte om vi nu, det här är ju förhållandet barn-förälder.
Yes.
Och där finns det ju såklart mycket kring det här med självkänsla och så vidare. Men sen har vi ju också ett samhällsskikt, om vi går upp på samhällsnivå och pratar om självkänsla. Det vill säga hur ser man på sig själv vad gäller utseende och hela den där grejen.
Mm.
Vad du vet, jag vet att du funderar mycket på de grejerna, Matilda.
Ja. Och jag tänker, där tänker jag ju liksom också, kanske för att jag uppfostrar två tjejer, så tycker jag att det är ännu mer liksom hur man ska tänka och hur man ska liksom säga och vad man ska göra och så. Vi har till exempel just nu sminkdiskussionen hemma hos oss med min nioåring. Hon älskar Thomas Sekelius som är en sån här smink-youtuber. Hon kollar på sminkvideos hela tiden. Och initierat av mig, för att hon liksom, jag sminkar mig aldrig nämligen, så jag vet inte var det här jävla intresset kommer ifrån. Men hon i alla fall snappat upp att smink var jävla härligt, och så kommer hon till mig och säger, jag skulle vilja kolla på sminkvideos på YouTube, och då visste jag att den här killen fanns, så jag tänkte, smart Matilda, nu ska du vara lite så här. Det finns en kille som heter Thomas som gör smink, man var bara, toppen. Och sen har hon helt punnat in på det här, så nu kollar hon på honom hela tiden. Och då vill hon ju ha smink hemma för att testa liksom det han testar och så. Och då blir det svårt för mig. Då är det så här, nu har hon fått smink, mitt gamla liksom. Jag, som sagt, jag använde knappt, så jag hade massa gammalt som låg, ja då fick hon det. Men så har jag sagt så här, men inte när du går ut. Liksom inte i skolan, inte på diskon. Alltså, du får hemma.
Ingen får se.
Du
gör det hemma.
Du gör det hemma. Och du får sminka din syster om du vill. Ja, hon är 4 år och tycker det är världens bästa grej, blir sminkad av sin storasyster. Och så blir det, för då blir det någon slags lek för mig. Okay. Liksom. Alltså då blir det så här, då är det inte så här, du går inte ut och blir bedömd på ditt utseende och vad fin ögonskugga du har. Det tycker jag så här, det behöver inte hon ha än, liksom, när hon är 9 år, tycker jag. Men hon kan få ha det som något roligt och kreativt, eftersom hon är en jävligt kreativ person. Liksom. Hon målar också i målarböcker, precis som hon målar sig i ansiktet.
Ja, alltså, fast hon har ju förstått att det inte handlar om att rita en tiger i ansiktet. Eller ett,
ja, men det gör hon också. Hon har också ansiktsfärg. Så ibland så freebasar hon och liksom drar. Ja, men vi var på Liseberg i somras, då vill hon ansiktsmålning. Och då kan hon sitta och måla liksom lilla syren i ansiktet med ansiktsfärg. Alltså det blir någon slags kreativt. Hon har inte riktigt, tror jag, snappat än att det är status av smink.
Okej, men så. Om jag säger så här då. Hur har hon fått reda på detta överhuvudtaget?
Ja, det är ju av andra som sminkar sig, såklart. Mm. Liksom. Absolut. Så är det så. Och här fastnar jag ju då i min... Här tycker jag blir svårt. Så här, när släpper man ut dem med smink? För mig blir det så tydligt att man då tar ett kliv in i liksom bedömningsvärlden på något sätt. Mm. Det gör hon ju i sig redan eftersom hon har kläder på kroppen och skor på fötterna. Liksom. Så hon är ju delvis såklart redan. Men det här tycker jag är svårt. Vad tycker du om det, Petra?
jag är orolig för att du fikar efter en rätt ålder här. Och det kommer ju du inte få av mig. Utan jag tänker att det finns jävligt. Inte rätt och fel.
Nej.
Det finns och det här är jätteviktigt för mig, det upprepar jag hela tiden. Det finns inte rätt och fel, det finns olika val som leder till olika konsekvenser.
Mm.
Och det är upp till dig att fundera över vad är viktigt för dig.
Mm.
Vad blir det för konsekvenser av dina beslut?
Mm.
För både dig och för ditt barn.
Mm.
Och hur vill du agera givet att du vet vilka konsekvenser det blir? Och hur du värderar dem?
Och det är ju så, det är det här som är så enormt svårt.
Mm. Det är det.
Och därför loopar jag på barn och fostran hela tiden. 75% av min vakna tid går ju åt till att tänka på det här.
Det finns ju ett komplicerande raster här. Mm. För att om man tänker sig att jag tar ut mitt barn i världen. Mm. Barnet ser att människor sminkar sig.
Mm.
Vad ska du göra åt det? Det går inte heller.
Nej,
man kan inte så här, ser du hon som har sminkat sig där?
Nej, och då fick jag ett tips.
Då blir det också någon slags bedömning. Och... Mm.
Men då fick jag ett tips av en kompis som var så här. Så länge du inte säger till henne så här, vad fin du är nu när du har smink. Apropå liksom vad man ska berömma. Så vad fin du är nu när du har smink. Utan var mer så här, fan var det kul att sminka sig? Då kanske det inte är så jävla farligt. Men om jag som förälder... Liksom går in i den här bedömnings... Mm. Liksom, och vad bra du la mascaran idag. Alltså då blir det...
Till en
då,
femåring.
Nioåring. Nej, men då förstärker jag ju att det är någonting liksom i det yttre som är viktigt. Men om jag istället pratar om vad har Thomas gjort i videon idag? Eller när hon kommer och berättar om highlighter och sånt. Som jag liksom inte, jag vet inte vad det är. Jag vet inte hur man använder det, jag har ingen aning. Att då ställa frågan till henne så här, aha, hur gör man med det? För det vet jag ingenting om. Och att hon då får berätta för mig om highlighter. Mm. Som man då lägger på kindben eller vad fan det nu är. Liksom. Att jag tänker, då kanske det ändå är okej. Mm. Liksom. Då kanske hon ändå blir normal.
Liksom. Ja, det är intressant det här med YouTube, tycker jag. Därför att när vi växte upp förmodade jag att det inte fanns YouTube.
Nej.
Eller att titta på det. Och då lärde man sig av de äldre tjejerna på skolan kanske. Eller,
Bäckor och vin.
Bäckor och vin, ja, där har vi det. Just det. De här rutorna där före och efter. Och, just det.
Och jag tänker att, alltså min tanke här är att vi kanske inte, det kanske inte är i sminket och ditt samtal kring sminket som det allra viktigaste ligger. Utan det viktigaste kanske snarare ligger i hur pratar du med henne när du inte pratar om sminket? Mm. Vad säger du när hon kommer in i ett rum? Hej älskling, jag har längtat efter dig idag. Kom och får jag en kram. Vet du, jag blir alldeles varm i hjärtat när jag ser dig. Mm. Allt det här som du kan göra som ger henne en trygghet i att hon är viktig och värdefull.
Mm.
Oavsett hur hon ser ut eller oavsett vad hon presterar.
Mm.
Och jag tänker att det kanske är det allra viktigaste. Vad vi gör för att hjälpa barnen att uppleva den där tryggheten i att jag är viktig och värdefull oavsett.
Mm.
Och då kanske hon kan hantera sminket och sitt utseende och vad världen tycker om att hon är sminkad eller osminkad eller vad det nu kan vara.
Just det. Ja, men det är det där värderingsrastret, handlar om bedömningsrastret.
Mm.
Och vad fin du är idag när du inte har sminkat dig.
Ja, just det.
Vad säger det?
Ja.
Det säger, ser jag hemskt ut när jag sminkar mig?
Mm.
Eller vad du säger?
Mm.
Och tvärtom.
Mm. Och det där hamnar ju vi vuxna i väldigt ofta, framförallt tror jag vi flickmammor, i när barnet står framför spegeln och säger åh, jag är så tjock eller jag börjar få dubbelhaka. Mm. Och då vill vi instinktivt gå in och säga att nej, men älskling, du är jättefin och du har ju inte alls någon dubbelhaka. Och då tänker jag på ett sätt så bekräftar vi ju då upplevelsen av att utseende är viktigt.
Mm.
Och det är ingen fara för dig för du har ett bra utseende. Men det är fortfarande som att vi säger att utseende är viktigt. Och att då kanske istället intressera oss för vad är det för tankar som ligger bakom det där påståendet.
Mm.
Är det viktigt hur magen ser ut? Vad spelar det för roll, tänker du, om man har två hakar eller en haka? Och få ta del av barnets tankar och känslor kring det. Så att man kan få ett samtal kring det. Och så säger hon, ja, de andra i skolan säger att det är jätteviktigt. Och Amanda, hon har redan börjat banta. Och Ebba säger att hennes mamma. Och så. Och då kan man ju prata kring det. Aha, så de tänker så. Vad tror du är viktigt för dem? Och sen när jag har lyssnat på barnet och fått ta del av hennes tankar och känslor. Då kan jag också få en möjlighet att berätta om mina. Vet du, så här tänker jag. Jag tänker att det inte spelar så stor roll hur man ser ut så länge man mår bra.
Mm.
Vad tänker du om det?
Mm.
Så då har jag både lyssnat på barnet och samtidigt eftersom jag har lyssnat på henne så är hon också förmodligen mer öppen på att lyssna kring vad jag har att säga.
Mm.
Och så kan vi få ett samtal kring det istället för att jag bara går in och säger oj, nej, 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 det är ingen fara.
Mm. Just det.
För det har vi också funderat en del på just kring, liksom, för då, det kommer ju nu någonstans och nu har hon bara trean liksom, med tjock och, liksom, alltså så, och att själva inte använda den typen av ord. Och det gör man ju ibland bara farten, alltså, och det behöver inte ens vara människor utan man använder tjock som en vilken tjock bok eller vilken tjock elefant på tv eller, alltså det är liksom, men att försöka att inte använda det som ett värderande ord utan som ett beskrivande ord liksom. Att det finns ingen, det är tjock är inte rätt eller fel, det är inte bra eller dåligt liksom. Det bara är. Vissa är det och andra är så här. Alltså
och jag tänker överhuvudtaget när vi sitter framför Idol, om vi nu tittar på det med barnen, eller Mello eller vad det nu är, att inte kommentera. Det är så jättelätt att säga, kolla hans skor, fy vad fula de var, eller vad har hon gjort med håret. Mm. Att vi ändå sitter och kommenterar utseendet, att strunta i det, att avhålla sig från det.
Mm.
Och om barnet gör det, intresserar det för vad är det? Varför säger du så? Mm. Är det viktigt? Tänker du så? Ja, så kanske man kan tänka. Jag tänker så här.
Men då tror jag att många som lyssnar på programmet tänker så här. Men hur ska man hantera det här? Hela världen ser ut som den gör.
Mm.
Och hur ska jag, även om jag gör allting det här, rädda mitt barn från att sjunka ner i det här
dåliga
träsket?
Dåliga självkänsloträsket.
Ja, men eller hur?
Ja, absolut. Mm. Så vad är svaret på frågan?
Ja, det står på sidan 78 i min bok. Jag vet att när mina barn började i skolan, då, det blev som en chock för mig när jag kände att de blir ju... Och fröken säger att de är duktiga och hon är värderande och hon kränker dem. Och jag ville liksom springa till skolan och ändra skolan för att mina barn inte skulle bli kränkta. Och sen så insåg jag att det funkar ju inte. Jag kan ju inte ändra hela samhället. Utan jag får istället lägga fokus på att vad gör jag för att skicka med mina barn en trygg uppfattning om sig själva ut i världen. Så att de är rustade när de kommer ut i världen att möta de värderingar och misslyckanden och så. Som de med nödvändighet kommer att möta eftersom jag inte kan ändra samhället. Så att mer lägga fokus hemma. Och att jag inte då blir ytterligare en som säger, hade du bara 13 rätt på matteprovet? Du kan ju bättre eller kan du inte bättre än så? Att jag då är den som visar mina barn på ett alternativ till den villkorade kärleken och uppmärksamheten. Nämligen den villkorslösa. Jag älskar dig oavsett vilket resultat du har på matteprovet, vilket inte betyder att det är mig egalt och att jag inte kan tänka mig att hjälpa dig med matten och så här, men att du är värdefull alldeles oavsett.
Just det. Ja. Vår generation har ju beskyllts för att vara curlande. Var kommer det här in i det här spektrat?
Jag tror att det som tolkas som curling, det är som att länge var vi auktoritära och vi ville sätta hårda gränser för våra barn och skärpa dig och visa respekt mot de äldre och så här. Och det här som kallas för curling, det kom ju som någon sorts reaktion mot det. Och det slog ju över i någon sorts antites. Och då är det lätt att när det har slagit över så är det som att vi vill skicka ut det där och säga det blev inte alls bra. Men jag tänker att det finns något fint i det. Vi vill inte vara respektlösa och kränkande mot våra barn. Så vi ska inte kasta ut barnet med badvattnet utan försöka hitta något tredje alternativ som handlar om både barnets och mina vuxna behov. Mm. För den auktoritära stilen, den handlar ju väldigt mycket om förälderns behov. Mm. Det är förälderns behov först. Den gränslösa, den curlingstilen handlar ju mer om barnets behov men kanske framförallt barnets lust. Mm. Alltså barnet har lust med godis, barnet har lust att vara uppe till klockan 10 även fast den kanske har behov. Om att gå och lägga sig och äta riktig mat. Va?
Just det.
Och det jag längtar efter, det är ju tredje alternativ där vi tittar både på förälderns och barnets behov. Och söker lösningar som innebär att det blir bra för både barn och vuxen.
Jag förstår. Det senaste jag hörde nu var ju helikopterföräldrar. Mm. Det vill säga föräldrar som sköter anställningsintervjun, är med på anställningsintervjun, ringer och följer upp anställningsintervjun och liksom hovrar över som någon slags vakande kontrollinstrument för att se till att barnet inte hamnar i konstiga situationer. Mm-hmm. Men då tänker jag så här, även om det kanske är en överdrift så att det finns men kanske inte är overwhelming så. Då tänker jag, men finns det en pendelrörelse här hela vägen? Kommer då våra barn att gå tillbaka till det här gamla auktoritära? Eller kommer det liksom bli ännu mer? Mm. Eller hur?
Jag tänker att pendeln har börjat röra sig i en annan riktning. Så att den rör sig inte från auktoritär till gränslös tillbaka till auktoritär. Utan den har börjat svänga lite i andra riktningen. Så det här som jag och många med mig pratar om. Som kallas för demokratiskt ledarskap. Där man bryr sig om både barns och vuxnas behov. Det är ju inte något som ligger mitt emellan. Nej. Det auktoritära och det curlande föräldraskapet. Utan det är som på en egen dimension. Där det handlar om att det ska bli bra för båda parter. Samtidigt som, det här är jätteviktigt att jag får sagt. Samtidigt som att det är den vuxne som är ledaren. För att så är det och så måste det vara i kraft av att den vuxne har mycket mer kognitiva resurser och förståelse och erfarenheter och än vad barnet har. Ansvar, självklart. Utan det handlar mer om hur jag som vuxen använder min makt och mitt ansvar. Använder jag den för att det tar hänsyn till både mina och barnets behov eller använder jag den för att det ska bli bäst för mig? Och att barnet ska lära sig att veta hur.
Men med det här perspektivet som du pratar om här så kan vi alltså försöka hjälpa till att få den här pendeln att hitta en ny svängning på en ny axel.
Exakt.
Är det så?
Så tänker jag.
Har vi fått tillräckligt för en lista, Matilda?
Har vi fått tillräckligt? Alltså jag säger så här, vi har fått mer än tillräckligt för en lista.
Igen,
det är inte klokt. Alltså först tänker jag att den här trelagers metaforen är bra. Det vill säga att om ni betraktar era barn och er själva som individer i tre lager. ett yttre lager som är det ni har på er och det ni äger och det ni liksom omger er med i ting. Mellanlagret som handlar om det du gör, som är din prestation, och din innersta kärna som är ditt varande, dina tankar, känslor, värderingar och behov. Om vi kan komma ihåg det, så är mycket vunnet. Så kan man säga. Jag tänker att en annan sak som jag tar med mig från detta avsnittet är ju att intressera sig för barnets upplevelse i situationen. Jag tänker, apropå att jag själv hade en önskan att det här programmet skulle bli en checklista för mig att bara boka av på kvällen, så tänker jag att istället för att fokusera så mycket på vad ska jag säga då? Mm. Vad ska jag göra då? Att istället bara så här gå in i, jaha, vad hände här? Mm. Och att, liksom, att hjälpa sig själv att byta ut vad duktig du är mot vad hände här? Mm. Då tror jag att mycket skulle komma på köpet. Och att om det också ligger i så här att vad händer här, eller att intressera sig för barnets upplevelse, att det också finns en vilja i det att försöka förstå. På riktigt liksom. Inte bara så här mellan tacosen och sms-et liksom, utan att så här faktiskt stanna upp i det. Så tror jag att det hade varit bra. Någonting annat som fastnade hos mig är det här, vad ska vi ta? Jag tror att det här du sa, beröm är lika med kärlek, är en missuppfattning som råder i samhället. Och jag tror att eftersom vi, om vi nu hårdrar det, är uppfostrade att tro det, att är du duktig är du också jävligt bra liksom, och du är älskad om du gör bra grejer, så tänker jag att det där tror jag också är någonting som vi liksom själva måste fundera över som vuxna. Hur är det för mig? Hur bedömer jag mig själv? När känner jag mig älskad? Och att om vi kan förklara det också för våra barn då, med liksom målgruppsanpassad kommunikation beroende på ålder. Men liksom, att så här, jag säger inte att den här teckningen är ful när jag inte säger att den är fin. Alltså för mina barn kan, trots att jag då tänker så mycket på det här och inte säger att de är duktiga, så vill de ju ändå ha bekräftelsen av, tycker inte du att den här är fin? Mm. Om jag säger så här, vad kul det verkar, kan du berätta mer om teckningen? För det är ofta det jag säger om de kommer med en teckning, säger så här, och kan du berätta mer, vad har du ritat för något? Kan du berätta om det? Och så gör de det, och sen så kommer ändå frågan så här, tycker du den är fin? Och då tycker jag att det är svårt som förälder bara så här, nej det tycker jag inte. Eller, ja det tycker jag. Alltså då blir det ju så här knasigt. Men om jag då kan säga till mitt barn och har pratat om det vid något annat tillfälle, att jag säger att den är fin, för det är inte viktigt liksom. Och jag kommer inte att säga det. Så vet du bara. Alltså om man kan göra det liksom,
ja,
vid något annat tillfälle än just vid teckningsuppvisartillfället. Då tänker jag också att man kan prata liksom konkret om att beröm är inte samma sak som kärlek. Utan när jag kramar dig, då visar jag att jag älskar dig. När jag pratar om din teckning, då pratar vi om något som du har gjort. Det hänger inte ihop.
Nej, okej. Okay. Så lite så här inlärningsmässiga spridningseffekter.
Ja, men lite så. Mm. Och jag tänker då, som en sammanfattning av de här tre punkterna, är ju frågan, som du också ställde Petra, varför blev det som det blev? Mm. Det är ju en jävligt bra fråga att låta sig guidas när man ska upptäcka sig själv och vem man är, och när man ska upptäcka sina barn och vilka de är.
Någon slags reflektion helt enkelt.
Ja, och att du måste någonstans, även om det är svårt och hårt, så måste du veta vem du är och varför du blev som du blev. Inte på någon, nu tänker jag inte på Freud-nivån här. Nej, alltså, jag tänker inte så här psykodynamisk terapi. Utan så här, om jag blir jävligt arg med lepsylet, så behöver jag ha koll på så här, och jag hatar när folk sabbar grejer. Alltså, okej, då vet jag det om mig själv. Jag hatar när folk sabbar grejer. Då får jag liksom stålsätta mig när det händer. Och den kunskapen behöver jag ha mig själv innan jag kan liksom coacha över det på mina barn. Så att tre lager, yttre attributen, görandet, prestationen i mitten och varandet innerst inne. Att intressera sig för sina barn och faktiskt vilja förstå istället för vad duktig du är, vad händer här? Och att tala om att beröm inte är lika med kärlek. Mm. Och gör vi det med föresatsen och frågan, varför blev det här som det blev? Så kommer det bli jävla bra. Mm. Och jag tänker återigen, så måste vi upprepa att liksom, lagom är gott nog.
Just det.
Det är okej att man inte tänker 75% och sen vaknar på barnuppfostran som jag gör. Det blir ju inte bra ändå. För så jag kanske ska tänka lite mindre på barnuppfostran för att liksom landa vettigare hos mig själv.
För mycket och för lite generellt.
Ja, precis.
Just det.
Men att liksom det, också i det här så måste vi vara snälla mot oss själva. Och vi måste förlåta oss själva när vi gör misstag. För det kommer vi göra. Barn och vuxna kommer att göra misstag. Mm. Och det är bara liksom borsta av händerna och försöka igen.
Det är av misstagen vi lär oss. Precis. Såna saker.
Jag tycker det blir... Vad tycker du om sammanfattningen, Petra? Vill du kommentera något?
Ja, men jättebra. Och jag tänker att det sista du säger är så otroligt viktigt. Att barn har ju inte behov av perfekta föräldrar. Mm. Utan de har ju behov av förebilder. Mm. Som visserligen kanske har mål. Som de strävar emot. Men också är förlåtande mot sig själva. När de inte når hela vägen fram. Mm. Så att varje gång du misslyckas. Eller gör ett misstag. Tänk att oh, nu har jag en förebild.
Mm, just det. Ja. Mm. Jag måste bara, jag kom på en annan anekdot här. Jag ska, du kan klippa bort den sen om du känner att den är för lång. Men jag läste min favoritbok. Nästan av alla kategorier. Heter Den som vandrar om natten. Och är skriven av Marianne Fredriksson. Fantastisk bok.
Och jag trodde det var min bok.
Ja, det var det såklart. Ja. Det är en tvåa. Men detta är Marianne Fredriksson. Och den handlar om en, liksom, en pojke som blir blind. För att han går in med trauma. Och så får han en lärare som heter Angelis. Som är mager från, liksom, utifrån öknen. De läser i stjärnor. Bla bla. Den här utspelar sig i samband med Jesu födelse i tid. Liksom. Ja. Och i den här berättelsen så finns det liksom, ett drag av att Angelis aldrig tröstar.
Mm.
Och det tycker jag är så jävla fint. Att då resonerar de här två pojkarna, som för den här blinda pojken har också en brorsa som, ja, så. Att liksom att det får finnas liksom. Mm. Det behöver inte vara så här. Åh nej, shit på fritt. Det känns inte bra. Är det jobbigt? Vad kan jag göra för dig? Utan så här, jag känner mig så arg nu. Okej. Okay. Och så lämnar vi det liksom. Inte så här, ja, men värdera omkring eller vad man nu kan tänka. Mm. Och det, nu slog det mig på slutet här när vi summerar. Men jag tänker att det också är ett sånt här förhållningssätt. Mm. Att det är liksom okej. Okay. Att vara ledsen är okej, okay, att vara arg är okej. Okay. Att man behöver inte som förälder liksom veta bäst eller säga något smart. Eller liksom,
ja, det är okej okay att
stå
vara,
bredvid.
Det är okej okay att vara som man är.
Ja, och det är okej okay att bara så här hålla i handen.
Just det.
Eller sitta kvar bredvid, helt tyst liksom. Mm. Mm, och det är kul. Ni kan läsa den boken också. Mm.
Det ska vi göra. Ja. Och en annan bok som man kan läsa är ju din bok. Som går att köpa överallt. Instänker jag på internet och bokhandlar och allting.
Yes.
Det är också en bra titel. Med känsla för barnets självkänsla.
Mm. Woohoo!
Vad säger du om det?
Jag säger att det är så lysande.
Mm. Ja. Jag tycker det blir ett bra program. Inte allt för många pekpinnar. Vi håller på att trilla ner lite här och där. Mm. Men det är fortfarande, vi håller i den här grejen om att vi är antitesen till Anna Wahlgrens handböcker och morgonsofferprestationer.
Ja, och jag känner mig, måste säga, så här, mer och mer stärkt i att jag kanske vågar sluta tänka på barnfostran så mycket och inte liksom vara så himla sugen på pekpinnar.
Det får framtiden utvisa,
ja, det får det.
Tänker jag.
Ja.
Och vi plockar upp det i kommande program. Tack så mycket för att du kom.
Ja, tack snälla Petra.
Tack för att jag fick komma.
Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight.
and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.